what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Idén till Stormhatten kom inte från Google, utan den kom från någon tv-serie jag såg.
Sen har vi den 14 april, det här har vi också gått igenom, det är angående den här livförsäkringen som du har tecknat. PET-flaska med koncentrerad kaliumkloridlösning, sprutor och kanyl med nål. Hur tänkte du när du lämnade den här påsen i det här rummet? Varför säger du så här? Är det någonting du vill undanhålla?
Nej, ingenting jag vill undanhålla. Det bara kommer ut. Det var mycket längre på den tiden. Jag kunde inte ens öppna ögonen, höll jag på att säga, utan att det ploppade ut en lögn.
En brand har härjat i Olles och Emilias villa. Månader senare blossar ytterligare en brand upp i deras andra bostad. En lägenhet. Den efterföljande utredningen har dessutom avslöjat närvaron av den giftiga växten stormhatt i Emilias och Olles hus. Samtidigt har Olle upprepade gånger känt sig allvarligt sjuk, plågad av symptom som kräkningar och diarré. Men det är även andra mystiska aspekter i fallet som inte tycks stämma. Du lyssnar på Svenska Brott, del 2 av Giftkvinnan i Piteå. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. I dagens avsnitt kommer vi återkommande att beröra ämnen som självmord och psykisk ohälsa. Vi vill starkt betona att om dessa ämnen blir för jobbiga bör du avstå från att lyssna på dagens avsnitt. Sjuåriga Emilia står åtalad för försök till mord och grov mordbrand efter händelserna under våren 2006, då hon anklagas för att ha anlagt brand i ett flerfamiljshus där hon och hennes sambo bodde. Hon anklagas även för att ha skaffat olika giftiga ämnen, däribland växten stormhatt, i syfte att förgifta Olle. Nu kommer Emilia att få möjligheten att tala om anklagelserna för försök till mord.
Då är det förhör med Emilia Öberg och det gäller åtalet för försök till mord. Ja, Emilia, jag lämnar ordet först till dig så får du berätta mina ord innan du får frågor. Varsågod.
Jag vet att jag har pratat tidigare om att, jag inte har mått riktigt bra.
Mm.
Det var så har det egentligen varit länge, ända sedan jag var 11. Och det har alltid som gått upp och ner lite grann. Jag hade en knagglig uppväxt och kontakt med SOS när jag var 14 kanske, för att skolan hade larmat om att jag inte riktigt mådde bra, att det var något som inte stod rätt till.
Emilia fortsätter att berätta om sin uppväxt och delar med sig av mycket känslosamma och personliga erfarenheter. Hon berättar om hur hon blev våldtagen och hur hennes diagnos ADHD påverkar hennes impulskontroll. Hon nämner även att hon har känt sig bortvald av sin pappa vid flera tillfällen under uppväxten. Emilia delar med sig av att hon kämpat med djup depression under våren 2016 och vidare upplevt återkommande tankar om självmord. Hon uttrycker även en känsla av ensamhet och frustration över att Olle ofta varit iväg på grund av sitt arbete.
Att jag kunde börja jobba, ta heltidsjobb och så kunde han ha heltidsjobb hemma. Så att vi kunde hjälpas åt. Men det tyckte han inte, för det skulle vara en ganska stor lönesänkning för han. Även om jag skulle jobba heltid så skulle det ändå vara en lönesänkning. Och allt han sa var att i stort sett att ja, men vadå, min mamma klarade av det, hon hade 3 barn. Som att det inte spelade någon roll att jag mådde piss och inte kände att jag orkar. För hans mamma som är superkvinnan, hon klarade det. Och sen började spelandet och då har vi redan gått igenom hur det började.
Emilia tar upp sitt spelmissbruk under sitt vittnesmål. En detalj som varit betydelsefull för utredarna. Speciellt när det gäller att förstå hennes motiv. Emilia berättar om sitt allvarliga spelmissbruk under våren 2016. Under den tiden hade spelandet blivit en källa till ökad ångest och intensiva självmordstankar. Trots att hon var medveten om de negativa konsekvenserna och innerligt önskade att sluta spela, beskriver Emilia att hon kände sig helt oförmögen att avstå.
Jag kommer jätteväl ihåg första gången jag sa till honom att jag ville dö. Jag satte mig i trappen. Barnen hade just gått och lagt sig. Trappen går upp och hade sin dator uppe. Och jag satt i trappen och bara grät. Jag kunde orka inte röra mig. Och när han är färdig med sitt game så kommer han och frågar, ja, men vad är det? Och då säger han, jag orkar inte leva längre, jag vill bara dö. Han bara stod framför mig och bara tyckte att men nu ger det liksom.
Emilia betonar flera gånger under sitt vittnesmål att hon befann sig i en extremt svår psykisk situation. Under den här tiden förvärrades hennes spelmissbruk ständigt. Och hon delar med sig av att under den period hon bodde i flerfamiljshuset var hennes tankar nästan uteslutande riktade mot att hitta ett sätt att ta sitt eget liv. I den mörka perioden började Emilia att söka information på internet om de mest effektiva metoderna för självmord.
Idén till stormhatten kom inte från Google, utan den kom från någon tv-serie jag såg. Och då tänkte jag att, ja men, det där låter ju liksom, visst, det skulle vara smärtsamt, det skulle, men när man väl har tagit ta tag i det så är det ju för sent. Då är det ingen återvändo. Det är bara att svälja och så är man klar.
Emilia påstår att hon hade för avsikt att använda den giftiga växten stormhatt för att ta sitt eget liv. Under rättegången berättar hon att hon ringde flera blomsterhandlare för att undersöka möjligheten att köpa stormhatt. Den 28 och 29 april samt den 6 maj 2016 ringde Emilia ett stort antal samtal till blomsterhandlare i städer som Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall i sin jakt på stormhatt. Vi hör en trädgårdsmästare som tog emot ett av dessa samtal.
Okej, och det här tillfället då, våren 2016. Kan du berätta vad du kommer ihåg?
Ja, jag öppnade alltid 1 maj. Så att vi hade inte öppnat. Men fått hem första leveransen av perenner. Kommer alltid på torsdag från just den leverantören. Och så ringde en kvinna och frågade om jag hade stormhatt. Och jag sa, vi har beställt, vi har packat upp, men vi har inte täckt av. Så ring på en kvack, och jag var, är jag helt säker. Tänkte väl inte så mycket mer på det. Och så helt plötsligt så var hon i trädgården. Och jag plockade fram dem där. Och vi pratade väl lite om hur man arrangerar rabatt och lite si och så.
Mm.
Och sen var det som hon sa att hon ringde. Hon bodde utanför Umeå och var på väg norrut. Så hon ville bara kolla att jag hade mig. Och så här i efterhand tänkte jag hur har hon hunnit från Umeå och hit? För tidsperioden var ganska kort ändå.
Åklagaren ifrågasätter Emilias påstående om att hon kommer från Umeå. Något som inte stämmer. Detta kan tyda på en potentiell inkonsekvens eller dold avsikt i hennes berättelse.
Och du säger själv också att du nämner att du är från Umeå, eller du ska åka från Umeå.
Mm.
Varför säger du så här?
Det gick av bara farten.
Men vadå gick av bara farten?
Ja, det gick av bara farten. Jag hade öppnat munnen och så var det ute, och så kan jag inte ändra mig. Så, nej gud.
Men varför kommer det ut? Ja, att du är från Umeå?
Jag pratade med hon i telefon. Jag vet inte varför det kommer ut. Jag hade en pitemössa på mig, så jag vet inte riktigt. Jag har ingen aning.
Det framstår ju som ganska märkligt att du hittar på att du är från Umeå och åker därifrån. Varför säger du så här? Är det någonting du vill undanhålla?
Nej, det är ingenting jag vill undanhålla. Det bara kommer ut. Det var mycket längre på den tiden. Jag kunde inte ens öppna ögonen, höll jag på att säga, utan att det ploppade ut en lögn. Så att det bara kom av bara farten.
Och sen när du väl är där och köper de här stormhatt, hur beter du dig då? Vad säger du då om var du åker ifrån?
Det kommer jag inte ihåg.
Vi ska ju höra.
Jag tror jag sa samma sak då.
Hon reagerade ju lite på det här att du pratar om någon by och så vet du inte vilken by det är, eller du nämner inte ens vilken by det är. Kan det stämma?
Jag har ingen aning.
Du minns inte det?
Nej. Jag kommer bara ihåg telefonsamtalet i stort sett.
Men jag tänker så här att det bara ploppar ut, säger du, det här med att du är från Umeå.
Mm.
Om anledningen nu till att du köper stormhatt är för att du ska ta ditt eget liv, vad har det då för betydelse varifrån du är?
Ja, det är det jag menar. Det ploppar bara ur. Innan hjärnan ens hinner vara med så har munnen sagt det i stort sett.
Men om tanken är att du ska ta livet av istället, så blir det ju mer förståelse varför du vill dölja var du är ifrån. Var det så det var?
Fast varför ska jag ljuga om vars jag är ifrån när det står Peter på mössan jag har på mig?
Jag frågade, var det så att anledningen till att du ville dölja var du var ifrån, det var för att du inte ville röja det på grund av att du hade andra planer än att ta ditt eget liv?
Nej.
Nej.
Emilia försvarar sig gentemot åklagarens ifrågasättande genom att hävda att hon inte hade något dolt motiv när hon sa att hon var från Umeå. Hon förklarar att det var något hon sa spontant, utan någon särskild avsikt eller planerad anledning bakom uttalandet.
Emilia, du har ju berättat jättemycket om ditt eget mående. Du har sagt och uttryckt att du är orolig för dina barn. Men hur kände du för... Han har ju uppvisat ganska många symptom under den här tiden.
Det har jag också sagt att jag var orolig.
Honom.
Det har jag också sagt till jag berättade att jag var orolig.
Och hur kom det sig uttryckt då?
Hur menar du?
Hur tog det sig uttryck att du var orolig för honom? Hur visade du det?
Jag försökte ta hand om honom så bäst jag kunde.
Emilia beskriver hur hon stödjer Olle när han inte mår bra. Hon tar hand om allt med barnen och ser till att han får vård på sjukhus när det är nödvändigt. Åklagaren frågar om händelsen den 7 april och den proteindrink som Emilia förberett åt Olle. Efter att han hade kommit hem från jobbet och tränat hade Emilia på eget initiativ blandat en proteinshake åt honom.
Du säger idag att det var en linfrö-shake. Och du nämnde också att det var fiberhusk i den.
Ja, jag tror att det var fiberhusk i den.
Men du känner dig inte säker, eller? Hur tolkar du?
Jag är ganska säker på att det var linfrö, fiberhusk, proteinpulver. Och sen så är jag osäker på om det var sötmandlar i eller inte.
Okej. Okay. Du har ju fått frågorna under polisförhör och det har kommit olika svar från dig vad det är i den här drinken. Kan du minnas att du har ändrat uppgifter där? Någon gång har det varit fiberhusk, en annan gång har det inte varit det.
Det kan jag säkert ha gjort. Det var väldigt pressande förhör. Och jag mådde inte riktigt jättebra när vi satt i de där förhören.
Åklagaren har framhållit att Emilia flera gånger har ändrat sin berättelse om innehållet i kiken. Dessutom har det noterats att Olle började må dåligt i samband med att han hade druckit kiken och att Emilia lämnade hemmet i samband med detta. Hon går och tränar och hävdar att hon kontrollerar hans tillstånd genom sms. Men när hon inte får svar från Olle åker hon hem för att kolla till honom.
Sen säger du också, du berättar väldigt detaljerat här om det här att du tål inte män som kräks.
Nej.
Varför har du inte berättat det tidigare? Du har ju hörts ganska många gånger. Du har inte sagt ett ord om det tidigare.
Det är ingen som har frågat.
Nej, det var det ju inte idag heller.
Nej, men idag får jag berätta fritt.
Ja. Men du har ju berättat ganska många gånger om det. Det här med att kräks. Och det är inte bara en gång han har kräks, utan det är fler gånger. Och sen har han mått dåligt vid fler tillfällen. Du har ju fått ganska många tillfällen att berätta om detta.
När då?
I polisförhör.
Som vilken fråga då?
Jag frågar dig nu, varför har du inte sagt någonting om det?
Ja, för att vid polisförhör så får jag frågor som jag ska svara på. Här får jag berätta fritt.
Så har du ju inte varit i alla förhör, du har ju fått berätta fritt också.
Vilket förhör då?
Ja, bland annat det första förhöret har du ju fått.
Som tidigare nämnt har Emilia gett saltkapslar till Olle när han mått dåligt under en längre tid. Emilia påstår att hon letade efter information på nätet, men hon kan inte komma ihåg var hon läste om användningen av saltkapslar. Emilia tror att hon gav Olle 5 saltkapslar, medan Olle själv har hävdat att hon kom med saltkapslar flera omgångar och att det var nästan 40 kapslar totalt. Några dagar senare, den 13 april, kontaktar Emilia vårdcentralen eftersom Olle återigen mår dåligt med kräkningar och diarré. Emilia säger att hon tror att Olle har fått i sig 10 gram bittermandel. Men i ett annat samtal med giftcentralen har hon sagt att Olle åt en hel påse med bittermandlar. Dessa olikheter i Emilias redogörelser för händelserna och behandlingen hon gett Olle kan vara viktiga för att bedöma hennes agerande och syfte.
Kan du förklara varför du lämnar såna här olika uppgifter? Hur kommer det sig att det är från en påse till så att det blir 10 gram här?
Jag tror inte att jag sa 10 gram. Jag tror att jag sa samma sak.
Så då står det fel i journalanteckningen?
Ja, det är mycket möjligt. Att det kan vara ett feltryck av den som skrev.
Och det här då med bittermandel, var det någonting du pratade med om?
Jag tror att jag frågade om han hade ätit nötter. Men jag sa ingenting om bittermandel för jag tyckte att jag behövde inte oroa honom. När jag upptäckte det dagen efter. Så först ringde jag giftinformationscentralen. Hade hon sagt att det var akut och oro, då hade jag sagt att det, så hade vi åkt in på en gång.
Men det är ju så, du ringer ju giftinformationscentralen dagen efter på grund av den här kraftiga reaktionen som får av det han får i sig. Sen ringer du kliniken den 13 april och vid båda de här tillfällena så tar du upp det här med bittermandel. Mm. Menar du att du inte pratar med om det här?
Kom inte ihåg.
Jag förstår inte riktigt. Du uttrycker ju samtidigt att du är orolig. Men ska vi verkligen förstå det så att du minns inte ens om du har pratat med om det här? Att du har nämnt det för...
När jag upptäckte att de var borta så var typ helt... Alltså han var så slut så han låg typ och flaxade in och ut mellan sova och var vaken. Typ hela dagen.
Bittermandel kan vara farligt på grund av dess innehåll av amygdalin, en kemisk förening som kan omvandlas till cyanid, en mycket giftig substans när den konsumeras i för stora mängder. För vuxna anses konsumtion av några få bitar av bittermandel i allmänhet inte vara dödligt, men det kan fortfarande orsaka milda till måttliga symptom på förgiftning.
Okej, sen har vi den 14 april, då, det här har vi också gått igenom, det är angående den här livförsäkringen som du har tecknat. Mm.
För den 14 april framkommer det att Emilia hade tecknat en livförsäkring på Olle, där hon själv var angiven som förmånstagare.
Hur kommer det sig att du tecknar den här livförsäkringen vid den här tidpunkten? Nu är vi inne på 14 april.
Kan du säga vad det är för vardag? Eller vad det är för dag?
Det är den torsdag. Mm.
Vi hade pratat om det när han kom hem. Barnen var oförsäkrade. Jag var oförsäkrad. Visste inte om han hade försäkring. Han visste ju om att han hade Alfakassan och förmodligen någon försäkring därigenom. Men inte var den täckte. Så jag försökte teckna både på mig själv och så tecknade jag olycksfallförsäkring på barnen. För de hade varit oförsäkrade väldigt länge. Sen var det här någonting jag även tog upp på en middag hos och sa det. Att vi har tecknat försäkring, livförsäkringar och olycksfallförsäkringar.
Så du menar den 14, anledningen till att det var just den här dagen, det var för att, som du minns det då, kom jag hem.
Och vi pratar torsdagen om det.
Och ni pratar om det. Mm. Mm. Okej, okay, så att anledningen då det är, ni har pratat om det här och kommer överens om att ni ska teckna försäkringar. Har jag förstått det rätt va? Mm. Du har ju hört om det här också och uppgett någonting annat för polisen tidigare, kan du minnas det?
Nej.
Det är två förhör som du har uppgett samma sak.
Ja.
Och då har du ju uppgett att anledningen till att du tecknar den här livförsäkringen är för att du blir orolig på grund av de här symptomen som han uppvisar. Tänker att han kanske inte överlever.
Ja.
Minns det?
Ja.
Hur tänker du om det då?
Ja, det var ju därför jag tog upp det med...
Men du, då tänker jag så här med den här livförsäkringen då. Mm. Du skulle fylla i den här hälsodeklarationen. Hur kommer det sig att du inte såg till att ordna med det innan du tog livet av dig?
Jag kommer inte ens ihåg att papperna kom. Nej, men du beskriver ju att du har upprepade gånger då försökt ta livet av det. Du vet att livförsäkring gick igenom. Men det viktiga var ju din livförsäkring om du skulle ta livet av dig.
Ja,
men du tyckte inte det var så viktigt när i övrigt var jakten på pengar väldigt viktig för dig. Men att få igenom den.
Som han sa så skulle den innehålla restriktioner eftersom att jag har haft mediciner utskrivet mot.
Det är tydligt att det finns försvårande omständigheter. Åklagaren har tagit upp händelserna den 17 och 18 april när de båda besöker akuten. Olle har hävdat att Emilia sa att hon skulle ringa ambulansen, medan Emilia själv säger att hon inte minns detta.
Sen är vi då inne på 17, 18 april.
Mm.
Det här har du själv berättat om, det här är ju mitt i natten när ni åker till akuten och så. Och du har berättat här att du säger att du ringer 112 och att ambulansen... Att du ringer ambulansen helt enkelt.
Det är ingen han och mina.
Du har ingen minna av det?
Nej.
Nej. Och varför skulle jag säga så då? Man har ju uppfattat det som att du skulle ringa ambulansen.
Ingen aning.
Men om det då är så att det är dåligt mitt i natten här, att det krävs sjukvård.
Mm.
Vad är anledningen till att du inte skulle ringa ambulansen?
För att det går fortare för oss att sätta oss i bilen och ta oss dit än att vi ska vänta på en ambulans som kommer.
Mm. Okej, okay, och du menar att den här uppgiften då som kommer med att du säger att du ska ringa ambulansen, det stämmer inte?
Inte vad jag kan komma ihåg.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Den 20 april 2016 inhandlade Emilia resinfrön. Frön från Jättevalmo och Stormhatt. 5 dagar senare brinner lägenhetshuset ner. Åklagaren frågar återigen om alla samtal till blomsterhandlare.
Ja, alla. Jag vet att alla de där samtalen tror jag inte gick fram heller.
Och som jag tolkar dig idag så är det på grund av att du jagar just Stormhatt.
Så jag skulle kunna ta livet av mig själv för jag behövde mer.
Du får ju frågan i första förhöret här om varför du jagar just Stormhatt. Kan du minnas det här?
Nej. Väldigt lite frågor jag kommer ihåg från förhören.
Och då är det ett förhör på sida 194. Du svarar att du köper de här för att de är så fina. Och precis som du nämnde tidigare idag också att du frågade om de var giftiga. Men du säger ingenting om att du tänkte ta livet av dig. Har du någon kommentar till det?
Nej, jag sa ingenting alls med det förhöret om att jag mådde dåligt och ville ta livet av mig själv.
Varför säger du inte det då?
För att först och främst tycker jag det var en absurd idé att folk skulle tro att jag hade försökt ta livet av mig. Och jag ville inte säga att jag ville ta livet av mig själv, för då var jag rädd att de absolut inte skulle släppa ut mig och sätta mig på någon typ självmordsbevakning.
Ja, Emilia hävdar att hennes enda avsikt med att köpa växten Stormhatt var att använda den för att ta sitt eget liv. I rätten berättar hon att hon vid ett tillfälle tuggade på en liten bit, ungefär som storleken på ett lillfinger. I tidigare förhör med polisen har hon dock gett en annan version, där hon hävdar att hon åt en större bit och att hon hade läst att detta skulle vara dödligt. Hon beskriver också effekten av att äta Stormhatt som domningar i tungan. Efter detta tillfälle fortsatte Emilia att köpa mer Stormhatt, trots att hon redan hade Stormhatt hemma. Åklagaren ställer frågor om detta.
Du sa ju sist också att du behövde ganska mycket Stormhatt. Du fick ingen effekt när du smakade en bit av roten. Men då förstår jag inte riktigt, för att du hade ju kvar Stormhatt och aconitin i burkar som vi har gått igenom. Hur kommer det sig att du inte tog allting på en gång då? Varför sparade du lite?
Jag ville inte riskera att det inte skulle ha den effekt jag ville, att jag inte skulle dö. Då tänkte jag att det är bättre att införskaffa mer och ta rejäla mängder så att det inte är en chans att jag överlever.
Men du förstår jag inte. Du försökte ju vid flera tillfällen. Men ändå sparade du. Då förstår jag inte riktigt hur du menar.
Ja, jag försökte ju med Stormhatt, eller jag åt ju Stormhatt en gång. För det skulle vara jättegiftigt i små mängder. Och det hände ju typ absolut ingenting. Och eftersom att rötterna var så små så tänkte jag att det är bättre att införskaffa mycket mer. Så att när jag väl tar det eller äter det och dricker det så är det rejält. Jag ville inte riskera att det fanns rum för att jag inte skulle dö.
Det är uppenbart att det finns flera nya uppgifter som Emilia framkommit med under rättegången, som inte tidigare nämnts i polisförhör. Bland dessa detaljer finns användningen av plasthandskar för att lagra rotbitar, något som man inte tidigare har berättat om. Det finns även information om inköp av olika växter, inklusive resinfrön, löjtnantshjärta och vallmofrö, som har kommit fram i olika sammanhang. Resinfrön, löjtnantshjärta och vissa typer av vallmofrö är alla växter och växtdelar som innehåller ämnen som kan vara giftiga för människor om de intas i tillräckligt stora mängder eller om de bearbetas på ett sätt som isolerar de giftiga föreningarna. Emilia påstår nu i rätten att hon bara ville ta sitt liv med hjälp av Stormhatt och att hon inte minns något annat i samband med dessa inköp.
Sen har vi den här krockkudden. Du har ju berättat hur du har demonterat den.
Ja.
Vems bil var det? Jag vet inte om du nämnde det.
Det var ju gamla BMW. Den som stod på.
Hur kom du på att göra det här?
Ja, jag googlade och var inne och läste på massa trådar på Flashback och sådär. Och då, jag tror det var där det nämndes. Och jag läste det och så googlade jag för att försöka få veta mer. Men det fanns inte så jättemycket info, bortsett från att det skulle finnas i bilar mellan vissa årtal.
Natriumacid används i krockkuddar i bilar. Natriumacid är en kemisk förening som spelar en viktig roll i säkerhetssystem för fordon på grund av dess förmåga att snabbt producera en stor mängd gas. Natriumacid är en mycket giftig förening. Den kan vara skadlig vid inandning, förtäring och vid kontakt med huden. När det gällde att plocka isär krockkudden var hon medveten om risken för en oväntad detonation, men resonerade att det skulle resultera i ett snabbt dödsfall om det inträffade. Efter en del ansträngningar, där hon använde verktyg som cirkelsåg och borr, lyckades hon extrahera ett pulver från en av krockkuddarna. Detta pulver placerade hon i en plasthandske som hon sedan gömde i en tom cigarettförpackning. Hon försökte lösa upp pulvret i vatten, men misslyckades. Hon testade även att lösa upp vanligt kökssalt i vatten, men även det var utan framgång. Trots detta gjorde hon ett försök att injicera blandningen, men upplevde att sprutan blev tilltäppt och blandningen passerade inte genom nålen. Hon övervägde att dricka blandningen, men kom aldrig till skott. Åklagaren går vidare till husrannsakan, där flera fynd görs. Bland annat hittas en påse med giftiga substanser. Denna påse återfinns i barnens sovrum.
I den här plastpåsen så hittas det ju giftiga substanser. Mm. Vet du vilken påse jag menar?
Ja, den där på bilden.
Ja, precis. Ja. Vet du vad som fanns i påsen?
Jag tror väl att det var det mesta som jag hade tagit med mig.
Det fanns en glasburk med stormhatt, alltså aconitin. Det fanns en spruta med acidjoner. Det fanns en PET-flaska med koncentrerad kaliumkloridlösning. Det fanns sprutor och kanyl med nål. Hur tänkte du när du lämnade den här påsen i det här rummet? Inte så smart. Nej, du har ju suttit här och berättat så många gånger om hur du bryr dig om dina barn och det får inte hända dem någonting. Och i det här utrymmet där är diverse saker, så ligger den här påsen helt öppet med de här gifterna som du har införskaffat, som du menar för att ta livet av dig själv. Sprutor och kanyl till exempel. Hur kan du förklara det?
Emilia har flera gånger delat med sig av sina försök att injicera sig själv med giftiga ämnen och smaka på farliga ämnen. Dock har alla dessa försök misslyckats. En viktig upptäckt är den lapp som hittades i en jacka som tillhörde Emilia. På lappen fanns fraser som inkluderar "se honom dö". Under polisförhör har Emilia inte velat diskutera lappen som hittades under husrannsakan. Emilia hävdar att hon skrev lappen medan Olle låg på sjukhus. Efter att Olle vid flera tillfällen under april och maj månad 2016 blivit sjuk, framkom det att Emilia tagit flera lån och krediter i Olles namn. Att hon hade ett allvarligt spelmissbruk och hade förlorat hela den försäkringsersättning som Länsförsäkringar hade betalat ut för branden i huset. Emilia har förlorat betydande summor pengar. Pengar som hon spelat bort. Hon står åtalad för grovt bedrägeri och grov urkundsförfalskning kopplat till dessa händelser. I dessa fall använde Emilia obehörigt Olles namnteckning för att skapa falska dokument, vilket vilseledde både ICA-banken och Norwegian Bank att betala ut pengar till henne. När det kommer till Emilias planer på att ta sitt liv ställer åklagaren en fråga om varför hon inte använder mediciner, om det verkligen är så att hon vill ta sitt liv.
Du har ju som sagt fått frågan om varför du inte har använt till exempel tramadol som du har haft utskrivet. Kommer du ihåg vad du har svarat på den frågan?
Nej.
Då är det ett förhör den 25 maj 2016 på sida 209. Och då är det längst ner. Då får du just den frågan. Du har berättat att du haft tramadol utskrivet. Vad vet du om tramadol och dess effekt? Och du svarar, det är avslappnande. Hon vet inte vad som kan hända om man tar för mycket av detta. Det hon läst sig till om piller är att det skulle krävas så mycket, sådana extrema mängder, att det aldrig var ett alternativ.
Är det här förhöret gjort på rätt psyk?
Så står det antecknat där. Då har du fått den uttryckliga frågan.
När jag hade det förhöret så var jag extremt... Jag kan beskriva det som att jag inte riktigt kände mig förankrad med verkligheten överhuvudtaget. Men de nya mediciner jag hade fått när jag varit inlagd på rätt psyk. Och det var först och främst inte tramadolen. Jag hade kanske 4 tramadol. Utan det jag hade tagit från var inte tramadol. Och det var huvudsakligen det jag tog.
Men du säger ju fortfarande att du har läst dig till om piller och att det skulle kräva så mycket att det aldrig var ett alternativ.
Tramadol, ja.
Om piller. Det var så du svarade. Du har läst dig till om piller.
Ja, jag svarade på frågan om tramadol.
Mm, men du säger piller. Och du har ju själv googlat, det vet vi också. Det är lite märkligt, Emilia, hur det inte stämmer och går ihop. Och att du lämnar så olika uppgifter. Och framförallt den här händelsen du berättade om att du skulle ha försökt med tabletter. Att du helt plötsligt har glömt bort den fram tills nu under förhandlingen. Har du någon kommentar till det?
Ja, som jag har sagt så var jag inte riktigt verklighetsförankrad under det där förhöret. Och...
Eller alla andra förhör där du inte heller har berättat om det. Eller är det så att du har kommit på det i efterhand nu?
Nej, det är ingenting jag har kommit på.
Sen är det ju en annan omständighet som är lite märklig. Och det är ju att du säger själv att du försöker flera gånger.
Mm.
Men hur kommer det sig att det bara är som blir sjuk?
För att som jag sa, när jag åt resinfrönan och när jag åt stormhatten och när jag försökte injicera så hände det inte särskilt mycket.
Men det hände. Hur kommer det
sig? Inte på grund av någonting jag hade i min ägo.
Under rättegången har flera av Emilias anhöriga, inklusive hennes pappa och hans sambo, samt Olles föräldrar, vittnat om att de inte tyckte att Emilia verkade vara deprimerad under våren 2016. Åklagaren försöker förstå om detta kan vara en efterhandskonstruktion från Emilias sida. Emilia å andra sidan beskriver att hon har upprätthållit en fasad utåt, där hon har försökt dölja sina inre känslor och problem för andra. Tingsrätten konstaterar att Emilia bevisligen har förfalskat Olles namnteckning och försett elektroniska dokument med Olles elektroniska signatur, vilket resulterade i att ICA-banken och Norwegian Bank felaktigt utfärdade utbetalningar till henne. Därför ska hon dömas för grovt bedrägeri. Dessutom har Emilia olovligen tagit emot försäkringsersättning från Länsförsäkringar. I fallet med åtalen för försök till mord och grov mordbrand baseras en betydande del av åklagarens bevisning på indirekta bevis, kända som indicier. Vad som först pekar mot gärningspåståendet är att Emilia befann sig vaken och nära trapphuset vid den tidpunkt då branden startade. Emilia har dessutom gett motstridiga uppgifter under förhör under utredningen, vilket kan ifrågasätta trovärdigheten hos hennes uttalanden. Till exempel avslöjade hon inte att hon hade gjort ett bankomatuttag förrän hon konfronterades med dessa uppgifter. Åklagaren har också framhållit att trapphuset var ljudkänsligt och att Emilia borde ha hört om någon annan person befann sig där eller känt röklukten innan hon somnade. Åklagaren har föreslagit att motivet bakom att starta branden var att Emilia ville ta Olles liv. Dock verkar detta mindre troligt med tanke på följande omständigheter. Branden startade inte i Olles och Emilias lägenhet utan i trapphuset. Dessutom verkar det osannolikt att Emilia skulle riskera sina barns liv eftersom de också befann sig i lägenheten. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det inte är tillräckligt bevisat att Emilia var ansvarig för att starta branden i lägenhetskomplexet. De omständigheter som åklagaren har presenterat är inte tillräckliga för att utesluta alternativa förklaringar till händelseförloppet. Därför ogillas åtalet. Tingsrätten har även kommit fram till att det inte finns tillräcklig och övertygande bevisning mot Emilia som stöder åtalet för försök till mord eller förberedelse till mord. De närmare skälen för detta beslut är följande. För det första har det inte framkommit någon bevisning som visar att Olle verkligen förgiftades. Enligt ett utlåtande från överläkare Mark Persson vid giftinformationscentralen är de symptom som Olle uppvisade vid olika tillfällen relativt ospecifika och kan ha många olika orsaker, inklusive panikångest, koffeinöverdosering med mera. För det andra, även om vissa omständigheter kring fallet är oroande, såsom Olles sjukdom i samband med Emilias förvärv av giftiga ämnen som stormhatt och natriumacid, samt hennes påstådda misstag med bittermandel, så är bevisningen inte tillräcklig för att styrka att Emilia medvetet försökte förgifta Olle i syfte att mörda honom. Därför ogillar tingsrätten åtalet för försök till mord genom förgiftning. Hon döms sammantaget till fängelse i 1 år och 6 månader för grovt bedrägeri och grovt olovligt förfogande. Domen överklagades sedan till hovrätten, där en annan bedömning görs. Hovrätten ansåg att den påträffade lappen i Emilias jackficka tydligt visade på en planerad brottslig handling med syfte att ta någons liv. Detta tillsammans med andra indicier och bevis ledde hovrätten till att ändra tingsrättens dom och har även fällt Emilia för förberedelse till mord. Som ett resultat av denna ändring skärptes straffet till 7 år. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.